Ni lyssnar på Radio Tyresö och jag heter Ann Sandin Lindgren. Här på närradion har vi pratat väldigt mycket om vad som händer här i Tyresö. Och vi har framförallt pratat om Graningsringen och vi har hört både politiker och den nya kommundirektören pratar om ett projekt som heter Ett tryggare Graningsringen. Så därför har jag bjudit hit den person i kommunen som liksom har fått det här i sitt knä, hela Graningsringen. Välkommen Thomas Olausson.
Tack så mycket.
Och innan vi går in på Graningsringen, vem är du?
Jag heter Thomas Olausson, är 44 år gammal, född och uppvuxen i Tyresö, flyttade härifrån 2005. Gick på Kumla skola. Eller först gick jag på Hanvikens skola och senare på Kumla skola, så att jag började i en annan skola. Och sen så har jag utbildat mig vidare. Under resans gång så började jag jobba på fritidsgårdar för 26 år sedan nu.
26 år sedan?
Ja.
Så när du gick ut nian i Kumla skola, började du då jobba med fritidsgårdar?
Nej, utan jag började ungefär 1,5 år senare. För jag hoppade av gymnasiet och fick en praktikplats på Njupkärs fritidsgård på den tiden.
Just det, på den tiden fanns det flera fritidsgårdar, va?
Ja.
För då fanns det även där bredvid Kumla.
Heter ja, den? Kringland, och den finns kvar fortfarande.
Den finns kvar fortfarande.
Den finns kvar och i drift. Den är jag chef för idag, så att den är i allra högsta grad i liv.
Så du kan fritidsgårdarna
jag
i kan kommunen?
Jag kan fritidsgårdar i kommunen. Och jag har jobbat uppsökande i kommunen också som, från fritidsgårdssidan. Vilket gör att man är ute och rör sig på gator och torg. Framförallt fredag, lördag kvällar och större helger. Så att jag har både jobbat på golv på fritidsgård och jobbat ute och mött ungdomar som inte kommer naturligt till fritidsgården eller är på andra arenor, så att säga.
Men när du började då jobba på fritidsgården när du då var 16-17 år? Då var det liksom, vad kallas det? Då är man någon slags assistent eller vad är man för någonting?
Det kallades timledare och det kallas fortfarande för timledare i våra munnar, så att säga. Men det är extra personal, så att
extra
säga.
Personal. Ja. Men gick du sen någon utbildning? Drog du
sen under resans gång så har jag jobbat till och från på skolor och jag har jobbat på fritidsgården och jag har utbildat mig via kurser och via fritidsgården och olika sådana som har gjort att man har byggt på det här under årens lopp.
Finns det en speciell utbildning för att bli fritidsledare?
Ja, det finns det. Det finns en tvåårig folkhögskolelinje.
Aha.
På olika folkhögskolor. Den närmsta vi har ligger i Skarpnäck.
Aha.
Och den jobbar vi väldigt tätt, har tätt samarbete med. Och vi jobbar även mycket samverkan med andra kommuner och så via fritidsskolorna. Så att, vi har ett nätverk som är uppbyggt för att vi ska jobba och finnas till hands för ungdomarna och höja både status på jobbet och höja att ungdomarna känner sig sedda.
Mm.
Och att de alltid är välkomna till fritidsskolan.
Men då när du var ung, liksom, hur tänkte du då? För då är man ju liksom grabb och tuff och ball. Och alltså det...
När jag var ung så tänkte jag mest på att det här var ett extra jobb som gav mig lite extra pengar i fickan.
Ja.
Och det var ett jäkligt kul jobb. Så att det var inte direkt svårt att gå till jobbet, utan det var fruktansvärt roligt att jobba med den här fria tiden då, och se till så att andra hade roligt på sin fria tid.
Och Njupkärs fritidsgård, vilken årskurs var det? Det var ju låg och mellan, va?
Ja, när jag började så, själva fritidsgården var ju på kvällar för sjuarna uppåt.
Aha.
Men på den tiden så fanns det ett disco som var varje fredag som var för årskurs 5 uppåt.
Alltså var det?
Ja.
Aha.
Så att det var precis när jag började, men det där ebbade ut sen då. Så att den största gruppen ungdomar jag har jobbat med har ungefär varit mellan 13 år uppåt.
Men när fick du det här som riktigt yrke? När blev du liksom...
2002 började jag jobba heltid med det här. I och med att Djupkärs fritidsgård försvann.
Ja.
Utan vi skulle börja jobba med... utan fritidsgård.
Men
vi
träffpunkter, vad heter det?
Ja, alltså det var så att de skulle bygga om.
Mm.
Och då byggde de en ny fritidsgård mitt i Nyborda skola istället. Så i och med uppstarten med den då så var jag heltidsanställd och jobbade heltid som fritidsledare och sen dess har jag gjort det fram till 2017.
Mm. Först ligger ju Café Bonsa och sen ligger en bakom där, va? Och sen ännu längre bort
precis.
Ligger det, va?
Men på den tiden, alltså 2002 där, då låg fritidsgården mitt inne i Nyborda skola.
Aha, det,
själv... mitt i. Alltså, vi hade kafeterian på Nybordaskolan.
Just det, det gjorde
den. Ja.
Ja. Det var Inge Lundin och gänget som
precis.
Var där, va?
Precis, det var Inge Lundin och gänget. Jag ingick väl kanske i gänget där då. Så att, vi startade upp där, mitt i skolan. Och,
just det,
och det var också...
Högstadiet.
Ja, mm. Och det var en intressant och rolig och lärorik resa att ligga mitt i en skola.
För sen flyttades den där byggnaden?
Sen, 2013 tror jag det var. Mm. Det börjar bli lite så här svårt med år när man... Jag ska försöka hitta hållpunkter, men ungefär, jag tror att det var 2013, så fick vi en ny lokal som ligger nere på kvarnhjulet då.
Ja, just det. Och det är en av de där byggnaderna?
Precis, eller det är två utav byggnaderna egentligen, för att vi har en som är den öppna verksamheten och sen har vi ett hus som vi kallar 24-7-hus som innehåller replokal, gym, samtalsrum, konferensrum, dansstudio. Mm. Eller samlingssal, vad man vill benämna den som. Men den används mest till dans just nu.
Och den öppna verksamheten, det är Café Bonza?
Nej, den öppna verksamheten är Nyboda fritidsgård. Sen har jag även ungdomscaféet Bonza som ligger i första huset. Där vi delar lokal med föreningsgården, då, så att säga.
Just det.
Där vi är 4 kvällar i veckan.
Mm. Men jag som då haft barn i den här kommunen och då var det fullt med fritidsgårdar. Kom jag ihåg att det var, men jag... Jag var ju förälder då.
Mm.
Och sen ändrade vi så här. För då hade vi lite fritidsgårdar lite överallt, va?
Ja, vi hade på den tiden så... Det finns fortfarande lika många fysiska ställen, så att säga, som då.
Vilka ställen är det då?
Idag så är det Nyboda fritidsgård, Kringlands fritidsgård.
I Trollbäcken?
Ja, precis. Vid Kumla skola.
Mm.
Och sen så har jag 2 träffpunkter. Skillnaden på en fritidsgård och en träffpunkt är lite med hur mycket det är öppet och hur det är bemannat. Och hur lokalen är utformad.
Mm.
Men jag har Krusboda träffpunkt och träffpunkt strand.
Ja, så man har kvar egentligen alla de lokalerna?
Ja.
Ja.
Men de är som träffpunkter är då öppna 3 kvällar i veckan. Och en fritidsgård är öppen då minst 4 kvällar i veckan.
Mm. Jag satt i barn- och utbildningsnämnden på den tiden när man bestämde sig för att lägga ner. Eller ja. Och diskussionen på den tiden, när man bestämde sig för att vi skulle inte ha fritidsgårdar, det var ungefär samma diskussioner som det är ibland i politiken, det vill säga, ja, på fritidsgårdar, där lär man sig en massa kriminella saker och det är inte alls att det finns någon vetenskaplighet som säger att barn blir bättre. Det behövs inga fritidsgårdar, det löser ingenting, utan ja, det lät liksom så här lät det. Och så... Fast egentligen handlar det om pengar förstås, för det är ju det som det egentligen handlar om. Men det var argumenten kring, oj, här låter vi alla kriminella ungdomar vara på ett ställe så lär de sig varandra. Ungefär så var diskussionerna.
Ja, och de diskussionerna har jag bemött också tidigare, för det finns vissa professorer eller vad de nu är, som har lagt fram olika studier på det här och... Det man kan plocka ut och säga därifrån är att en välskött fritidsgård med utbildad personal, med trygga vuxna i, där finns inte det finns inte utrymme för ungdomarna att göra det som du beskriver.
Nej.
Utan det är en trygg mötesplats och det är därför vi försöker hålla så hög kvalitet som möjligt på den verksamheten som vi har för att kunna erbjuda en trygg mötesplats där det inte finns utrymme. Vi ska göra attraktiva saker som attraherar ungdomarna att göra istället för att hänga ute eller umgås med fel personer.
Mm. Men tycker du att det finns den här ifrågasättandet som fanns? För, alltså, är ni ifrågasatta?
Ja, det är vi alltid. Och vi är ju ingen lagstadgad verksamhet på det sättet.
Nej.
Heller. Utan vi är inget måste som en kommun måste erbjuda.
Man kan alltid spara in på det.
Ja, om man nu tror att man kan göra det. Så jag säger att det blir ingen besparing i det långa loppet.
Det tror inte jag heller. Det är jag 100 på att det inte blir. Ja. Och det verkar ju som den nya ledningen, eller nya styret som det kallas, vill satsa på mer, alltså, tryggare Tyresö.
Ja, framförallt en innehållsrik fritid för inte bara ungdomar utan för alla medborgare.
Ja, precis. Men jag gör en programserie här som heter Uppdrag Tyresö, och det gör jag tillsammans med lite poliser. För detta poliser, för nu har vi inga poliser i Tyresö längre, så de jobbar ju inte riktigt här. Men vi pratar ganska mycket om det här med förebyggande arbete. Och förut när vi, om man backar bandet lite grann, då hade vi hade 2 närpoliser, Claes Ursing och Lars Stjernström, som kunde, rörde sig, visste. Vi hade också fältassistenter. Alltså vi hade en massa människor som rörde sig ute. Och bara som en sån här anekdot då, så för väldigt länge sedan, nu mina barn är stora nu, så var det ju en brasa nere vid Alby. Och då var jag en av de här föräldrarna som gick omkring med en, alltså, nattvandrare, man gick dit ner. Och så försvann alla människor när brasan var ut, alltså det var valborgsmässoafton. Och sen kom det en massa ungdomar i en backe där uppe och började bråka med varandra. Och det var riktigt läskigt var det. Och då var man ju lite smårädd själv. För det var, man tyckte de här 15-16-åringarna var ganska obehagliga. Så det ringdes ju någonstans på polis och så kom det en polisbil dit upp. Och de här poliserna som inte kom från Tyresö, det blev ju ännu mer hotfullt där uppe. För alla ungdomar omringade den här polisbilen och de visste ju inte vilka det var. Det var någon som bråkade. Jag kände inte dem. Plötsligt så kommer fritidsledare. Jag visste inte att de... För mig var de liksom... De såg ungefär lika stora ut som de själva. De kanske var 22-23, inte vet jag. Men plötsligt kommer jag in, alltså fritidsledaren som ropar på de här ungdomarna. Säger att de heter José, Olle, liksom, Kalle, lägg av. Och så visste ju de vilket jäkla... Det var någon tjafs där uppe. Och plötsligt så förvandlades de här hotfulla 15-åringarna eller vad de var för någonting till vanliga ungdomar. Plötsligt var det en vuxen som kände dem. Innan det så kändes det som en mördarsekt uppe i backen. Men alltså bara som en sån här grej. Att det var ju äntligen... Och sen kom de här närpoliserna och de visste... De, alltså det var en helt annan stämning när det fanns vuxna som kände dem.
Men så är det. Det kanske var jag som kom där, för att jag har varit i Albybacken under en massa år. Ja, när Albybacken var det heta stället att vara på Valborgsmässoafton. Ja. Eller någon kollega
det,
till mig.
Det kanske var möjligt. Du.
Det kanske var jag, det vet jag.
Det var länge sedan.
Ja.
Det var det.
Men jag har jobbat länge också. Ja. Så att,
men visst var det relativt. Så?
Ja, absolut. Och allting handlar ju om relationer.
Det handlar om relationer.
Och det handlar om att det är ju en av de sakerna som vi som fritidsledare gör. Vi bygger relationer.
Ja, vi vet vilka det är ni kan...
Ja. Och i och med att du har en relation till en person så då blir det genast mycket svårare för den personen att bete sig illa.
Ja, och ni kan deras syskon, ni vet vilka som har ihop, ni vet vilka som har tjafsat förut. Det går inte på fel personer.
Nej, inte allt för ofta ska jag säga, utan det kan ju också vara så. Men i alla fall, men det är, i grund och botten så handlar det om ett relationsbyggande och det är fritidsledarens främsta kunskap, ska jag säga.
Ja. Hur många fritidsledare har vi idag i Tyresö?
Idag så har vi, just nu så har vi 8 styckna. Det ska vara 10 styckna.
Som jobbar på vilket schema
som
då?
Som jobbar heltid. För jag driver fritidsklubbar på eftermiddagstid också. För tidig 12-årsverksamhet på Nyboda och på Kringland.
Och sen hur länge på kvällen jobbar man?
Den normala öppettiden på fritidsgårdarna är klockan 6:30 till 9:30 på vardagskvällar. Oavsett vilken vardagskväll och var du är någonstans. Och sen på fredagar så är det mellan 6:30 och 11:30. Och sen har vi även öppet på lördagar. Fast då har vi öppet på ett ställe. Och då måste man vara med lite på Facebook och sådär och se var vi ska vara någonstans.
Jaha, okej. Okay. Så då åker man runt.
Ja, precis.
Ja. Och det tycker jag... Tycker de från Trollis att det är okej att åka till Bollis?
Det är så kul just nu, för att nu har vi de ungdomarna som migrerar mellan fritidsgårdarna på framförallt lördagar, men även på andra kvällar också.
Så det är inget tjafs mellan kommundelarna?
Nej, jag skulle inte säga att det är mellan kommundelar, men det finns fortfarande tjafs mellan individer. Men, men man kan inte säga att det är mellan kommundelar på det sättet. För att, i och med att man har ett helt annat socialt nätverk idag, tack vare sociala medier och sånt, så finns det inga tydliga gränsdragningar mellan på det sättet. Nej. Utan man känner alltid någon som känner någon. Det kan ju även vara en grogrund för en konflikt att man har ett väldigt brett socialt nätverk. Men det är mycket av godo då, att man tar bort de här gränserna. Liksom.
Mm. Jag har också sett på Facebook att ni har ordnat, eller jag vet inte vad jag såg någonstans, men ni ordnar resor ibland.
Mm. Vi passar på att erbjuda resor till, vi har varit i Skara Sommarland, vi brukar ha en vinterresa till Romme, en dagstripp och lite sådär. Så att vi erbjuder ungdomar att komma ut och göra saker som de i vanliga fall kanske inte skulle göra eller inte har medel till att göra själv. Eller. Alla har rätt till en fritid.
Du som chef, vad gör man som chef? Sitter man på kontor och sköter schemor och... Ringer in sjuka människor eller en del, svarar på papper?
En del sånt, ja. Och, men jag har även hjälp med sånt. Men annars så är det en hel del pappersarbete som ska göras och sådär. Så att Men den roligaste delen av chefsjobbet är ju att leda ledare. Jag brukar säga att jag är egentligen chef för arbetsledare. För en fritidsledare är en slags arbetsledare för ungdomsgruppen som den jobbar med.
Just det.
Så jag är egentligen chef för chef.
Just det.
Skulle man kunna säga. Men, och det är det roligaste. Att leda dem. Och få dem att se vad det finns för verktyg man kan använda. Och bygga ut deras verktygslåda för att bemöta ungdomarna och finnas där. Och hitta på saker.
Alldeles nyss var det ju Tyresöfestival.
Mm.
Då har du en personal, Ohoro Hallström.
Det är min personal, min gamla kollega. Vi har jobbat ihop sedan 93. Så
att, jag kan tänka mig
så att vi,
Alla vi föreningar, vi har med honom att göra.
Ja, han är en viktig kugge.
Han är en viktig kugge.
Ja, en oerhört viktig kugge. Och vi startade den här Tyresöfestivalen för massa herrans år sedan. Och då var den mycket mindre.
Ja,
mycket
från början var det faktiskt föreningarnas dag.
Precis.
Som var liksom en ganska mossig tillställning för föreningar. Sen var det Nybordafestivalen.
Ja, och sen har den vuxit.
Till
och
Tyresö.
Till det den är idag då.
Ja. Och där är du också med och fixar.
Ja, det är Ohoro som är med och fixar mest. Jag ser till så att han kan avsätta tid för att vara med och fixa och så.
Ja.
Så att,
det är ett gigantiskt maskineri.
Ja, men det är ändå ett ganska välsmort maskineri. Så att,
ja.
Så att det är en jättekul tillställning.
Ja, verkligen. Ja, vi var där också. Vi sände live 5 timmar.
Ja.
Däremot lyckas vi inte få tag på Ohoro.
Ja, gick förbi ett tält där.
Ja, gjorde det. Ohoro är nog den som alla vill få tag på.
Ja,
så att
jo.
Man lät honom vara. Okej, nu tänkte jag då att du skulle få berätta lite mer. För att vi har fått en ny kommundirektör som heter Stefan Hollmark. Och han har varit här på radion faktiskt flera gånger nu och fått berätta lite om sin första i början när han kom. Och sen efter ett halvår. Och sen gjorde han dessutom ett sensommarpratarprogram. Och sen har jag lyssnat på honom även när han var på ett tryggare Tyresö-seminarium. Och jag som då lyssnar på kommunfullmäktige därför att vi sänder live härifrån, alltså vi låter, så fort det är kommunfullmäktige så sänder vi det live, så har det pratats om Granisringen och tryggare Tyresö, eller ett tryggare Granisringen. Och då säger Stefan så här, det första jag gjorde som kommundirektör första dagen, det var att utse Thomas Olausson till chefer här, och han ska hålla på med minst en dag i veckan och liksom livet ut, för det var inget litet, det var inget bara projekt, så har det låtit. Vad är det du har fått i knät?
Ja, det frågade jag mig också från början. För det var lite diffust från början ungefär vad det var som det handlade om. Vad det skulle handla om. Så att jag ställde en hel del motfrågor. Vad jag hade för befogenheter och resurser och sådana här saker. Så att, och vad uppdraget gick ut på egentligen. Och det jag fick i knät var väl att vad kan vi göra i området Granisringen? För att den upplevda tryggheten är inte direkt god.
Nej.
Det finns en öppen droghandel som polisen påpekar. Och vad kan vi göra för att motverka den, vad ska man säga? Det rykte eller negativa trend eller hur man vill benämna det. Hur kan vi göra för att motverka det?
För du har väl också bott i Tyresö så pass länge att du kommer ihåg det gamla Granisringen där det var en massa ruffel. Och
precis, och sen så
byggdes det upp
och de fräschade till hela området och det var ungdomslägenheter och det där. Och mina systrar flyttade in där precis när det var nyrenoverat.
Och jag och massa kompisar och bodde där och Granisringen var helt okej och fina lägenheter.
Men nu har det gått 30 år sedan dess.
Ja, jag vet. Nej, fast det har inte gått så, alltså det var inte så länge sedan som det började att chansera.
Nej,
det har varit tryggt ganska länge.
Ja, men sen är det ju även så att det här med ryktet om Granisringen har ju mer eller mindre även hängt kvar sen
den gamla goda tiden.
70-talet, om man säger så.
Så är det med, det är som ordet Bollmora.
Ja,
precis. Så säger man till någon att man bor i Bollmora.
Ja.
Har
du kniv med dig när du åker till Bollmora centrum?
Ja, nej, det är men alltså, som drogsved.
Ja. Så att, nej, men så att, det har ju funnits länge. Men jag har ju även sett när fåren gick på insidan och sådär och betade. Och det var ett helt annat område på det
jag
sättet.
Också.
Jag kunde gå ner som, och gammal var jag, 13-14 år till ICA-butiken. Men sen har det ju chanserat lite som du säger. Och det har inte förfallit skulle jag säga. Men det,
inte
det
fysiskt har, va? Nej. Förutom på ICA-torget.
Ja, och ICA-butiken har ju tyvärr stängt.
Vet vi varför de lade ner?
Det kan inte jag svara på faktiskt. Nej. Exakt varför.
För de skulle bygga om som de sa.
Ja, men det som är det är att den står ju tom. Så att det finns ju några små butiker och det finns en hårsalong och det finns lite sådär längst på andra sidan, mitt emot, i själva Graningsringshusen. Och de kämpar väl på med sin verksamhet, självklart. Men tack vare att ICA försvunnit så har det försvunnit en hel del naturligt flöde på folk också, ja, som rör sig där. Förr så stannade man till under det här taket och så stod man med matkassan i handen och pratade med grannen. Eller...
Exakt så.
Det finns inte längre på samma sätt. Så den delen har ju försvunnit. Och i och med att det har försvunnit folk som är ute och rör sig, så då man tar sig från busshållplatsen och så tar man sig närmsta vägen hem.
Ja, tillsammans för Graningsringen var ett projekt. Ett projekt, fast det gjordes inte från dig, va?
Nej.
Utan det var ett eget projekt.
Ja, det var ett eget projekt och ett eget företag som togs in och rekryterade ungdomar för att jobba med och fräscha upp området rent fysiskt.
Ja. Ja. Och framförallt de här tunnlarna man går i,
ja.
De har blivit jättemycket finare.
Ja, tyvärr har det varit lite förstörelse där också, men det är sånt, tyvärr är det sånt som händer kan man säga. Men så det genomfördes i sommar.
Då var det väldigt mycket positivt känsla där uppe.
Ja.
För jag gjorde två program om dem. Och det de sa då, det var ju ungefär som att de här ungdomarna som jobbade, de kände ju plötsligt att de var i majoritet. För att ibland kan man ju känna så, förmodligen är det väl som när man är i en skolklass, man har en och två busungar i en klass. De andra 28 brukar vara helt okej. Okay. Men när de där två får ta över, då känns det som att klassen, alltså, och det är samma sak på Graningsring, när buset eller idioterna får ta över, då kändes alla otrygga, fast de kanske bara är 10 stycken eller 15.
Så är det.
Och i somras så tog ju alla schyssta ungdomar över Graningsringen. De ägde området. Och plötsligt så tyckte alla, åh vad fint och vad bra.
Ja, och det finns ju fysiska åtgärder som man kan göra där uppe, som ska göras också. Vi gick en trygghetsvandring till exempel förra december.
Aha.
Som vi nu ska ha en uppföljning på. Med saker som vad har åtgärdats och vad har inte åtgärdats, vad kan vi göra och vad kan vi göra inom en kort snar framtid, säger jag.
Men har du fått resurser för att fixa upp torget?
Nej, utan jag är en slags samordnare, så att för mig så handlar det om, för det gör saker. Men det gör saker på olika håll och ingen kommunikation mellan de här olika sakerna. Som till exempel, vi gör tillsammansdagen, en dag med kulturskolan och biblioteket och Tybo är där, hyresgästföreningen. Och där vi visar upp våra verksamheter så att säga. Och det är lite uppträdande och från kulturskolan inne vid multiarenan.
Okej, vad bra.
Till exempel sådana saker som görs här spottar så att säga. Ja. Och sen så Tybo gör vissa saker, de fixar och ordnar i små duttar här. Och det är en sak. Och sen så det här tillsammansprojektet i sommar, det är en sak och sådär. Men det finns ingen direkt samordning. Och man tittar inte på, kan man samordna det på sånt sätt att det blir mer kraftfullt, att det syns tillsammans. Att det här är någonting vi gör tillsammans. Och inte att det blir en punktinsats just där, just då, utan att det här fortlöper, att det blir självgående kanske till och med.
Det fanns ju väldigt bra projekt där uppe förut, för Brännpunkten, som hade en väldigt bra lokal där alldeles vid torget. Och det var en verksamhet där man hade lite idrottsgrejer och så, alltså... Det finns ju en massa bra saker som har funnits på Graningsringen, eller det finns ett fotbollslag som heter Bolmo International. Men det är ju liksom massa såna här verksamheter där olika människor håller på med. Det var ju också heller ingen samordning på det. Tyvärr lades det ner för att man fick inga pengar.
Ja, och det är ju så det har sett ut alltså under årens lopp. Att det har poppat upp verksamheter och de har lagts ner. Eller det har poppat upp nya och det har lagts ner och sådär. Så och det här ska jag försöka få någon struktur på. Och att jag brukar säga så här, det finns förebyggande åtgärder som ska göras där uppe. Till exempel den öppna drogscenen måste bort. Men förebyggande, då tar jag hjälp av polisen och andra instanser så att säga, för att jag vill jobba främjande med hela området. Jag vill jobba med alla som bor där. Jag vill inte bara gå in och titta på ungdomar och ungdomshäng och ungdomsgäng eller hur man vill benämna dem som har en negativ inverkan på området så att säga, utan jag vill jobba med hela området. Jag vill jobba med alla människor som bor där. Jag vill ta ett helhetsgrepp runt hela området så att säga. Och jag vill jobba främjande på det.
Just det här finns med... det aktiva föreningar? Finns det en hyresgästförening som funkar? Finns det sådana grejer?
Det finns aktiva. Så att det finns aktiva aktörer. Och jag har kallat de flesta. Vi hade ett möte den 26 augusti. Där de flesta var inbjudna.
Jag läste det tidigare.
Ja, och där vi hade ett kreativt möte där vi gick igenom. Där man fick lämna in förslag, konkreta idéer. Så att jag har sållat i de här idéerna. Jag har gått igenom alla idéer. Jag har sammanställt dem på ett papper. Jag har en liten arbetsgrupp som jag jobbar med folk från andra folk från kommunen. Vi har en stadsbyggnad, exploatering. Och vi har från Tybo, vi har polisen, vi har en brottsförebyggande strategen och sådär. Så att...
Men eller polisen, det som är tråkigt är, vi har ju någonting som heter kommunpolis. Det är ju ingen polis som jobbar, det är en person som jobbar mot administrativt kan man säga. Jag kallar dem för powerpointpoliser, de här heter det, kommunpoliserna. Därför det är inte de som har resurser att liksom göra någonting. De jobbar ju också med samverkan. Men det är för mig är ibland att man sitter för mycket på kontor. För vi har ju inga kvarterspoliser.
Nej, tyvärr har det blivit så att när polisen kommer så i 9 fall av 10 så har det hänt något.
Ja, och de känner inte området.
Nej, och den naturliga kontakten som våra gamla poliser hade till exempel med att de kunde förnamnet på ungdomarna eller de kunde vad folk hette eller kände igen varandra eller sådär och hälsade på varandra. Den har ju tyvärr försvunnit då. Det är samma sak där som jag har varit inne på tidigare med relationsbyggande och få det att bära.
Ja.
Så att nu är det ju så att när det dyker upp en polisbil, det märker vi ju bara som igår när vi hade tonårsresan. Att det kom en polisbil och parkerade för fritidsgården, då började ungdomar fråga vad är det som har hänt?
Exakt det, det är bara sånt.
Så att det är också sånt. Någonting som man måste... jobba med och försöka få till att det är inte så mycket vi kan påverka det tror jag. Men...
Nej. Och det jag har hört då från ungdomar eller föräldrar till ungdomar ska jag säga att när det har hänt saker spelar ingen roll om det var på ringen eller vad det är då är det någon som ringer på polisen så kommer de dit och så samlas ju ungdomar och så blir det hotfullt och då går ju polisen på dem de tror och då går de på fel ungdomar.
Ja, kan vara så.
Därför de vet ju inte vilka vilka är de. Ja, och så kanske de som är anstiftare och gjort det, de står i bakgrunden någonstans.
Så är det ofta.
Ja. Så efter att polisen har lämnat så är folk mer förbannade, det är mer konflikter. Det är tvärtom liksom, så polisen har ju inte någon lugnande funktion. Polisen blir då en provocerande funktion. Och den grejen är inte speciellt bra alltså.
Nej, när de situationer uppstår så är det inte så bra.
Nej.
Ibland så finns mina fritidsledare där och står och medlar emellan.
Ja, visst är det så?
Ja.
För alla vet vem Oro är, eller alla vet vem Inger är. Ja. Nu kan inte jag namna på alla dina längre. Men jag kunde dem en gång i tiden.
Eller den yngre generationen så är det många som kan namnen på fritidsledarna. Så
får man höra, du får dra dina bra människor som då.
Ja, det är Oro, det är Sara, det är Hanna, och det är Andres, och det är Hairo, och det är Robin, och det är Penda, och det är Palle just nu.
Och det är väl sånt att det är väldigt bra. För mina ungdomar kan ju vissa av era fritidsledare. För när de gick på Nyboda så tror jag att de var där i alla fall. De vet, så när jag säger namn så vet de vilka det är.
Ja.
Så det är också viktigt. Alla vet vem de är.
Ja.
Så när jag träffar Ohoro nu så sa mina ungdomar, eller ungdomar, de är lite äldre nu. Aha, är han kvar?
Vi brukar få den frågan.
Ja. Så det är roligt.
Konstaterandet eller vad man säger.
Ja, men det är liksom en del av deras ungdom som händer. Men Thomas och Larsson, det här är inget lätt jobb. Alltså.
Nej, absolut inte. Det är ett kul jobb.
Ja, och det är ingenting man bara snyter i näsan på ett halvår.
Nej.
Har du fått resurser då? Har du fått mer resurser?
Inte fysiska resurser på det sättet, utan det kommer efterhand så att säga. Ja. Utan nu i början på det här projektet så handlar det mer om att samordna det som redan görs. För det som redan görs innefattar en hel del resurser.
Mm.
Och då handlar det framförallt för mig att kunna rikta de här resurserna vad jag anser är rätt, eller vad vi i arbetsgruppen anser är rätt.
Mm.
Och rikta dem åt det hållet. Så att sen får vi se. Det är ju, Stefan sa att jag skulle jobba med det resten av livet.
Visst, sa han det?
Ja.
Ungefär så.
Jag skulle kunna göra det, sa han. Men nu initialt så är det 3 år som gäller.
Okej. Okay.
Men min vision och mitt mål är det här att jag ska ju avpolitera mig själv. Det här ska ju ske naturligt egentligen.
Mm.
Det ska inte behövas en person som sitter och det här, de här mötena, de här sammankomsterna eller de här aktiviteterna som ska göras, det ska ju ske naturligt.
Mm.
Det ska inte behövas någon som sitter och pekar med hela handen eller liknande. Nej. Och säger att nu får ni två göra det här. Eller,
men bara det här att du har sett till att folk träffas.
Mm.
De kanske inte ens känner till varandras verksamheter.
Nej, det så är det mycket väl.
Mm.
Det är den känslan jag kan ha också. Högerhanden vet inte vad vänsterhanden gör.
Nej, för man har fullt upp med sin egen.
Ja.
Man har fullt upp med den verksamheten. Jo, på den här trygghetsdagen som var i mitten av september, då hade man ju ett podium med Stefan Holmark då, som är kommundirektör. Mattias Tegner sitter i riksdagen för Socialdemokraterna, och sen var det Tommy Hansson som är polis från Polisförbundet. Och de pratade om det här med trygghet i Tyresö. Och det var ganska bra seminarium. Det sände vi här på närradion. Men då fick de frågor från publiken. Och en av frågorna var ju från en tjej som bor uppe på ringen. Så hon berättade ju om att nu har vi haft möte och vi ska prata så här. Och då frågade Maria Alves Persson som bor där med sina barn. Hon undrade då, varför bjöd ni inte in oss som bor där? Vi kan Gröningsringen. Så att, och det är väl också, för då drog han, det var tydligt FF och alla organisationer. För det finns ju en massa människor där uppe. Hur ska du göra med det, Thomas?
Vi kommer kalla till ett boendemöte med exakt samma upplägg.
Bra.
Problemet som vi har, och det är ett ganska angenämt problem, det är att i Tyresö har vi lite svårt med lokaler om allt för många väljer att komma på det här mötet. Eftersom det bor, närmare ungefär 3000 personer uppe, tror jag.
Ja.
Så att, och det har inte vi någon lokal till.
Men ni kan ju,
kalla till ett boendemöte, och vi kommer eventuellt och kanske även dela upp det här boendemötet beroende på hur många som anmäler sig.
Ja.
Så att det ligger i pipeline att vi ska göra det.
Men då ska jag säga så här, polisen och kommunen brukar ha det här grannsamverkansmötet. Mm. Det brukar man ha här på föräldraskolan. Och då kan man ju tänka sig att det är flera tusen människor som kommer, men det är det inte.
Nej,
det är ju 70.
Vi vet ju det, att om man bjuder in många så då kommer det kanske inte så många.
Nej.
Men risken finns, eller chansen finns kanske jag ska säga.
Just den här frågan.
Det är därför jag säger att det är ett angenämt problem egentligen.
Ja.
Så att antingen så är det en icke-fråga, eller så kan det bli en ganska infekterad fråga.
Det vore ju häftigt om det kom väldigt mycket
Absolut.
Folk.
Absolut, och det skulle vara riktigt häftigt faktiskt. Ja. Absolut, och så att, men det ligger i pipeline. De kommer och de håller ögonen öppna. Vi vet inte riktigt exakt vilken väg vi ska gå ut. Om det ska sitta i portarna eller om det ska följa med någon informationsbrev från Tybo ut. Eller, så att, håll ögonen öppna, ni som bor i Gröningsringen. Mm. Så kommer ni bli kallade till ett sånt möte där ni kommer få bli tillfrågade. Framförallt så vill jag veta, jag vet ju hur problembilden ser ut, så det behöver jag kanske inte så mycket påfyllnad på, men däremot så behöver jag idéer och goda förslag.
Just det, och det ska jag säga, vi här på Tyresrönen, vi följer det här och vi har just nu ett program som handlar om alltså boendemiljö, det vill säga hur är det att bo i Krusboda. Nu har vi precis på gång ett program som handlar om hur är det att bo på Gröningsringen utifrån ett hur ser det ut, hur fint det är och sånt. Så vi försöker också. Och sen har vi faktiskt en idé att vi ska börja någonting som heter Radio Ringen. För vi har vi har ungdomar faktiskt som har kontaktat oss som vill göra poddar. För poddar tycker jag, det här är liksom grejen. Att hur blir man känd 2019? Antingen får man musicera och stå på scen, men man kan bli känd genom att göra en podd. Och då tänkte vi försöka göra det som heter Radio Ringen. Ibland kanske man bara orkar göra 2-3 program. Då kan vi få en podd som heter Radio Ringen.
Det är jätteintressant.
Ja.
Absolut.
Mm. Så du får gärna skicka folk till oss också.
Ja.
För att jag har ett helt gäng som har hört av sig, nu gäller det bara att få till det. Ja, Thomas, har du redan nu hittat de här positiva krafterna som du känner att kommer få dig? För att det som är bra, fortfarande, vi har inget utanförskapsområde i Tyresö ännu. Alltså Tyresöborna, vi bor i en kommun som är väldigt tryggt jämfört om man då med andra kommuner. Så vi måste ha ändå en massa positiva krafter.
Det finns massvis med positiva krafter där ute. Och jag kan ju säga att jag får ju dagligen mejl angående det här projektet. Där de kommer med goda idéer, de vill vara med och bidra. Alltså det dyker upp hela tiden. Så att jag försöker svara så många jag kan och så ofta jag kan. Det är ju det. Det finns så mycket gott som görs redan. Mm. Och det är det som ska upp till ytan.
Verkligen.
Inte de dåliga och onda krafterna som ska synas.
De kan man läsa om aktuella händelser på Tyresö.
Ja, precis.
Det räcker med det.
Precis.
Men Thomas, kan inte du komma hit igen sen när ni har kommit en bit? För jag tror att sånt här intresserar inte bara de som bor på Granisringen. Utan även vi som vandrar runt och går igenom Granisringen och har våra släktingar eller våra kompisar. För att alla känner vi fullt människor som bor på Granisringen och vi vill att det ska vara tryggt.
Jag kommer gärna tillbaka och berätta om hur arbetet fortskrider och då ska jag förhoppningsvis också kunna berätta om saker som vi har åtgärdat eller saker som har hänt, saker som vi har gjort där uppe.
Mm. Jättebra. Tack så mycket Thomas Olausson som är chef för fritidsgårdarna.
Tack själv.
Ni har alltså lyssnat på Radio Tyresö 91,4 och jag som gjorde den här intervjun heter Ann Sandin Lindgren.